heter Margareta Brattström. Jag är professor i civilrätt vid Uppsala universitet. I det här avsnittet av Jämställdhetspodden så ska jag prata om pensioner. Och då är det ju så att pensionen ligger långt fram i tiden, så det är nog inget vi tänker på varje dag. Man kan ha ett citat från Churchill. Han säger så här: 20 years is the horizon to most people. 50 years is antiquity. Och pensionen ligger ju, särskilt för er studenter, kanske 50 år framåt i tiden. Men det ni gör från och med nu påverkar er ekonomiska situation som pensionärer. Det svenska pensionssystemet har förändrats radikalt med början på 90-talet. Från att ha varit det man kallar ett förmånsbestämt pensionssystem till att bli ett avgiftsbestämt pensionssystem. Skillnaden är att i det förmånsbestämda systemet så vet man alltid vad man ska få. Reglerna i till exempel ATP var att pensionen bestämdes utifrån de 15 bästa inkomsterna man hade. 15 bästa årsinkomsterna. Och så behövde man i och för sig jobba i 30 år. Men hade man en god inkomst 15 år så fick man en pension som motsvarade de inkomsterna. I det avgiftsbestämda systemet som man alltså har i Sverige nu för tiden så bestäms pensionen av vilka avgifter man själv har betalat in i systemet. Eller man själv som till exempel arbetsgivare och stat har sett till att man har betalat in i systemet. Det här betyder att varenda lön man har från det att man är jätteung, typ 16 år eller så, om man har en årsinkomst på ett visst minimibelopp, påverkar det man så småningom får i pension. Pensionen består i princip av tre olika delar. Det är den allmänna pensionen. Det är det alla får. Den består av inkomstpension och premiepension. Jag återkommer till vad det står för. Nästan alla svenskar, ungefär 90% av de som arbetar, de får dessutom något man kallar tjänstepension. Då är det arbetsgivaren som är en av våra ersättningar för det arbete vi utför. Se till att vi får pension. Den enda förmånen vi får från våra arbetsgivare, den enda ersättningen, är alltså inte lön, utan också avsättning till framtida pensioner. Om man nu inte tycker att det här är tillräckligt så har man ju dessutom möjlighet att själv spara i pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande. Och det är än så länge ett skattegynnat sparande, eftersom staten vill att vi ska se om vårt hus så att vi kan försörja oss själva när vi blir pensionärer. Om vi då återvänder till den allmänna pensionen så är det så att man tjänar in pension på alla sina inkomster. Men det här är ju det sociala försäkringsskyddet, allmänna försäkringsskyddet. Det betyder att staten kompenserar oss upp till vissa lönenivåer. Nämligen 7,5 inkomstbasbelopp. På inkomster upp till 2014, 427 000 kronor i årsinkomst. Så höga inkomster tjänar man in till allmän pension. Och det betalas då in en sån här avgift som påverkar ens pension. Det är en månadslön på drygt 35 500. Om man har högre inkomster än så betalar man inga pensionsavgifter. Eller det påverkar i alla fall inte ens egen pension. Vad som händer på de här månadsinkomsten på 35 500, då betalas det in 18,5% ytterligare. Nämligen 78 948 kronor om man har den här 35 500. Så mycket läggs in i pensionssystemet och hamnar på mitt eget lilla pensionskonto. Och påverkar då vad jag så småningom får i pension. En del går då till det som kallas inkomstpension. Och en del till det som kallas premiepension. Skillnaden är ju att inkomstpensionen hamnar på ett fiktivt konto. För pengarna används egentligen för att utbetalas till de som är pensionärer just nu. 2,5% av det här hamnar på premiepensionen. Och det är där vi allihopa ska vara fondförvaltare och själva placera våra pengar. Och det är precis den placering och utvecklingen som sen påverkar vad vi själva får i pension. Tjänstepensionerna är typiskt sett kollektivavtalsgrundande. Eller de är grundade på pension, på kollektivavtal. Och de största är ju då för SAF LO-anställda eller LO-anställda. Och pensionsavtalet heter SAF LO. Man kan vara privattjänsteman, då är det ITPK eller ITP. Man kan vara kommunalt eller statligt anställd. Sen finns det små varianter och det finns också enskilda avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. Så hur tjänstepensionerna faktiskt ser ut varierar från bransch till bransch och huruvida det är ett kollektivavtalat pension eller något annat. Och det privata pensionssparandet gestaltar man ju själv. Då har ni hört att allmänna pensioner, det tjänar man in på inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Har man högre inkomster än så, så är ju tjänstepensionen jätteviktig för att man ska få en pension som motsvarar den inkomst man har haft. Men tjänstepensionen är också viktig för de som har en lägre inkomst än så, eftersom det blir ett extra tillägg. Och det som händer nu då när man har fått avgiftsbestämda pensioner, det är att pensionsnivån har blivit sänkt. Eftersom i det där förmånsbestämda systemet, när det räckte att ha 15 höga inkomster för att få en pension som motsvarar det, så är det ju i ett avgiftsbestämt system hela tiden beroende av alla inkomster. Och man har ju inte en jämn livsinkomst genom hela livet. Sommarjobben när man är gymnasist, sommarjobben när man läser på universitet, i början av sin karriär. Det är en lite annan lön än den man har så småningom, i många, många fall. Det gör att tjänstepensionerna är jätteviktiga. De ser lite olika ut. Typiskt sett är också tjänstepensionerna avgiftsbestämda. Och typiskt sett så avsätts det en lägre summa på lägre inkomster. Eftersom där kompenserar ju det allmänna pensionssystemet för inkomsten. Så om man då tar några exempel. SAF-LO-avtalet, där är det så att på inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp så avsätter arbetsgivaren 4,1%. Men på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp, alltså den här månadsinkomsten på 35 500, då avsätter arbetsgivaren 18%. Det vill säga ungefär lika mycket som man skulle fått i det allmänna pensionssystemet om det hade avsatts på inkomster över det beloppet. Om man istället tittar på ITP-avtalet, då betalar man 4,5% på inkomster under 7,5 inkomstbasbelopp. Det vill säga lite högre än LO-avtalet. Och på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp, då avsätter man hela 30% i avsättning till pension. Det här visar ju att det kan påverka väldigt mycket vad man väl får ut i pension. Om man då ska titta på pensioner ur ett jämställdhetsperspektiv, så eftersom avsättningen till pension speglar vilka inkomster man har och kvinnor generellt sett tjänar betydligt mindre än män, så förstår ni hur kvinnor och mäns pensioner ser ut. 2010 så hade vi i Sverige 1,9 miljoner pensionärer som fick allmän pension. Det genomsnittliga årsbeloppet från allmän pension, det var 129 000 i en årsinkomst. Men om man delar upp det här i kvinnor och män, då fick män 155 000 i årsinkomst från pension, medan en kvinna fick 109 000 kronor. Ganska stora skillnader. Det här speglar ju då dels att kvinnor har lägre lön än män generellt sett. De senaste siffrorna är ju att kvinnor får ungefär 84-85% av vad en man tjänar om båda arbetar heltid. Men väldigt många kvinnor jobbar deltid. Så den reella löneskillnaden mellan kvinnor och män, den är att kvinnor tjänar ungefär 70% av vad män tjänar om den faktiska lönen beaktas. Det är nämligen en tredjedel av alla svenska kvinnor som jobbar deltid. Och tittar vi på kvinnor som har barn under 13 år så är det en majoritet av svenska kvinnor som jobbar deltid. Det här påverkar pensionerna jättemycket. Om vi tittar på höginkomsttagare, de som tjänar över det här i pensionshänseendet magiska beloppet, 7,5 inkomstbasbelopp, så är det var femte man i Sverige som har en inkomst som överstiger det här beloppet. Men bara var fjortonde kvinna. Nu är det ju så att vi lever ju i en välfärdsstat. Så att det finns ju förstås ett skydd om man inte har tillräckligt höga pensioner. Eller höga inkomster som gör att man får en tillräckligt hög inkomstrelaterad pension. Så finns det något som heter garantipension. Det är en utfyllnadsförmån som går ut på att om man inte får så att man ska kunna leva på pengarna. Då fyller staten ut så att man från det allmänna pensionssystemet får det som kallas garantipension. Av Sveriges 1,9 miljoner pensionärer så får nästan 800 000 garantipension. Alltså nästan 800 000 som inte får en tillräckligt hög inkomstrelaterad pension utan behöver garantipension. Och garantipension är alltså det man anses kunna leva på. För 2014 så är garantipensionen för en ensamstående person 7881 kronor före skatt. För en person som är gift är det 7030 kronor före skatt. Det här är ju helt enkelt att jämställa med socialbidrag. Så är man, har man blivit pensionär så ska man inte behöva gå och begära socialbidrag. Utan man får utfyllnad garantipension så att man får de här beloppen. Och det låter ju jättelåga belopp tycker jag. Det finns extra skydd i form av bostadstillägg och annat. Men man, har man inte en egen god pension så får man inte så fett när man är pensionär. Om vi då tittar på tjänstepensionerna som ju då kompenserade vissa inkomster och framförallt inkomster över 7,5 basbelopp där man ju inte får någonting ifrån allmänna pensionssystemet. Om man tittar på det utifrån ett jämställdhetsperspektiv så speglas ju de här löneskillnaderna som finns mellan kvinnor och män i ännu högre grad när det gäller tjänstepensionerna. I genomsnitt så får kvinnor mindre än 30% av vad män får i tjänstepension. Och det är ju eftersom män typiskt sett har högre lön än kvinnor. Och det får sånt fruktansvärt genomslag när det gäller tjänstepensionerna. Samtidigt är tjänstepensionen jätteviktig för den som har en låg pension. Eftersom varje krona då blir viktig. Om man tittar på en typisk man så står tjänstepensionen för 30% av mannens totala pension. Medan den står för 20% av kvinnans. Det som framförallt påverkar att det blir sån stor skillnad, det är kvinnors deltidsarbete. Män deltidsarbetar inte i tillnärmelsevis samma grad som kvinnor. Kan man ju tycka att deltidsarbete, det har en familj råd med typiskt sett om man lever tillsammans. Föräldrarna lever tillsammans, de har barn, de har ett projekt som finns här och nu om man ska få ihop sitt livspussel. Och det leder väldigt ofta till att man bestämmer att kvinnan ska jobba deltid. Om man ser på de män som jobbar deltid så brukar de inte ange att det är familjen som är skälet. Utan då är det för att man till exempel ska studera eller man snart ska bli pensionär. Medan huvudskälet för att kvinnor jobbar deltid det är att man ska ta hand om sin familj. Deltidsarbete, som sagt, det påverkar jättemycket hur den utfallande pensionen, hur hög den blir. Ganska nyss har AMF gjort en analys av det här. Och de siffror som jag nu kommer säga, de kommer därifrån. Om man jobbar 75% av en heltid, det är en ganska vanlig deltidstjänst. Man är ledig en dryg dag per vecka eller man splittar ut så man kan gå hem någon timme tidigare varje dag. Om man jobbar 75% istället för heltid under 10 år, då får man 7000 kronor mindre i pension genomsnittligt per år resten av livet från det att man börjar plocka ut sin pension. Jobbar man halvtid i 20 år, det är ganska vanligt, då får man 12 800 kronor mindre per år från tjänstepensionen hela livet ut. Och dessutom så påverkar det ju då deltidsarbetet också den allmänna pensionen. Det allmänna pensionssystemet kompenserar dock i viss grad för deltidsarbete. Det är nämligen att det finns regler om hur man räknar ut pension när man har små barn. De första 4 åren i ett barns liv så finns det särskilda regler om hur man räknar ut pensionen. Och typiskt sett har man haft en heltidslön när barnet föds, då påverkas inte pensionen till det allmänna pensionssystemet de första 4 åren. Å andra sidan så kan ju föräldraledighet påverka tjänstepensionen. Där måste man gå in i varenda tjänstepensionsavtal för att se hur det slår. Det finns avtal, de flesta får man tjäna in pensionsrätt om man är föräldraledig med föräldraförsäkringsersättning en viss tid. En del är lika länge som man får ersättning från föräldrapeng. Andra är lite kortare tid. Men man har ju rätt att jobba deltid med anledning av att man har barn betydligt längre tid än vad man får föräldraförsäkring. Som jag sa så är det ju nästan alltid så att en deltidsarbetande kvinna lever i en tvåsamhet med den andra föräldern. Så det är ju typiskt sett ett kollektivt beslut av föräldrarna tillsammans att en ska jobba deltid. Då kommer man över på mitt område med familjerätt. Då är det ju så att vid en skilsmässa eller dödsfall så ska det ju göras en bodelning. Där båda makarnas tillgångar efter avdrag för skulder delas lika. Men det gäller inte för pensionsrättigheter, i vart fall långt ifrån alla pensionsrättigheter. Det här gör att om familjen tillsammans har valt att en ska jobba deltid för att få ihop det här livspusslet och så småningom föräldrarna, paret, väljer att separera, så är det en som så småningom när man blir pensionär ensam får bära de ekonomiska konsekvenserna av det gemensamma beslutet. Det här måste man tänka på. Man ska gestalta sitt liv som det passar en, men man måste ta höjd för vad ens beslut får för konsekvenser. Måste tänka hela vägen ut, inte bara vad som är bäst just nu, vad som är bäst om ett år eller två, utan se hur slår det här på lång tid. Kanske inte så himla kul att bli den som så småningom lever på garantipension. Det finns massor med saker att göra och man får helt enkelt se hur ska man själv gestalta sitt liv tillsammans med den man lever med eller alldeles själv.
Det här var jätteintressant, Margareta. Du nämnde att ungefär 800 000 personer får garantipension. Hur ser könsfördelningen ut mellan dem?
Jo, av de 800 000 så är 80% kvinnor.
Okej. Kommer detta att ändras med tiden, tror du?
Tyvärr inte. För den äldre generationens kvinnor, som nu finns och har låga pensioner, de har ändå haft en inkomst som baseras på deras 15 bästa årsinkomster. Så de har en relativt hög pension. Nu kommer det slå igenom ännu högre grad i det nya pensionssystemet att vi jobbar deltid eller avstår från förvärvsarbete, som ju inte många gör. Men deltid jobbar ju jättemånga.
Hur fungerar det då att räkna ut pensionen med det nya systemet?
Jo, som jag sa så är det ju viktigt att ha en hög inkomst hela tiden. Eftersom när man väl tänker sig att få ut sin pension, då tar man det ihopsamlade, alla avgifter man har betalat in, som då är kanske uppåt en 2 miljoner eller sådär. Så tar man den vid det tillfället beräknade återstående livslängden. Så är det så att återstående livslängden för en, om man är 62 eller 65,
ja,
25 år eller 30 år, så tar man helt enkelt den här summan och delar med så många år. Och det får man utbetalt till sig. Och det är ju då det visar sig varenda inkomst man har haft påverkar hur stor pensionen blir. Och det är ju också så att varje år så räknas det upp, eftersom de avgifter som betalas in till inkomstpensionen, de betalas ju faktiskt ut till de som är pensionärer just nu. Då kan det inte bli någon ränta på ränta egentligen. Men då låtsas man ju att pengarna finns. Så att det blir, om man nu tjänar 100 kronor för 40 år sedan, så är ju inte de bara 100 kronor när man väl blir pensionär. Utan det har ju räknats upp år efter år efter år. Varenda krona räknas. Men eftersom det är varje års inkomst som räknas, så kan det inte kompensera. Har du en låg inkomst ett år, så kan du inte kompensera med en hög nästa år. Det är ju klart att du får en högre pension. Men det året du jobbade deltid och hade en låg lön kan aldrig kompenseras i efterhand. Som det gjorde i det gamla förmånsbestämda pensionssystemet. Där det ju räckte att ha 15 bra årsinkomster, så baserades pensionen på de 15 bästa inkomsterna.
Jag hade bara en snabb fundering apropå det du sa, att man räknar ut pensionen då med beräknad livslängd. Jag funderade lite då på att kvinnor lever generellt sett längre än män. Tar man hänsyn till det när man räknar ut?
Nej, det gör man inte. Utan det är återstående livslängd på båda könen. Och det här handlar ju om att man inom allmän socialförsäkring får man inte beräkna på kön.
Ja, då har vi pratat om vad som händer när man skiljer sig. Hur fungerar det när en av makarna dör?
Ja, då finns det ju ett visst skydd i form av en omställningspension. Så att har man levt två personer tillsammans, så har man rätt att, så att säga, få sin ekonomiska situation omställd till vad det är som gäller. Men det är ett skydd som utgår under ganska begränsad tid, 6 månader till ett år, eller om man har små barn, och förutsätter att den make som avled, och i vissa faktiskt sammanhang sambo, kan också få en omställningspension. Men det förutsätter att den som avled fortfarande var förvärvsaktiv. För när man väl har blivit pensionär och blivit så gammal, då är liksom risken så stor att man faktiskt går och dör. Så det är någonting som familjen får förväntas och därmed får också ställa in sin ekonomi på. Förr i världen så fanns ju änkepension som utgick till efterlevande hustru, typiskt sett. En period har det varit könsneutralt. Men där man helt enkelt fick en pension som skulle kompensera för den andras intjänade pension. Det är helt borttaget sedan ganska lång tid tillbaka. Så att även om man då har förmånen att leva tillsammans ett långt liv och kanske inte tänker att man behöver fundera så mycket på hur man fördelar inkomster och arbete, så kommer det förr eller senare kunna drabba. Och man vet ju inte hur livet gestaltar sig. Blir det ett livslångt äktenskap? Vem dör först? Blir det en skilsmässa dessförinnan? Allt det här är då livsval som påverkar hur den ekonomiska situationen för var och en ser ut som pensionär.
Så även då man fattar gemensamma beslut, hur man lägger upp ekonomin, så i slutändan så är det ändå personliga konsekvenser?
Ja, det är det. Och det här gör ju att man måste, som Churchill sa då, 20 years is the horizon to most people, 50 years is antiquity. pensionen är ju det där som är jättelångt bort. Men det påverkas av de beslut man tar som 20-åring, 30-åring, 40-åring. Måste ha med dig horisonten. Och samtidigt så får man ju inte leva bara i framtiden. Men man måste ta hänsyn till de val man gör nu. Kan man leva med dem? Förstår man konsekvenserna?
Har du något konkret tips till mig vad jag kan göra för att se över min pension?
Ja, då ska du använda just minpension.se som är ett samarbete mellan dels då pensionsmyndigheten som har hand om vårt allmänna pensionssystem, mer eller mindre alla tjänstepensionsoperatörer på marknaden och dessutom försäkringsbolag, så man kan få en total översyn över allmän tjänstepension och privatpension. Och då får man ju fundera över, är det här jag vill leva på? Man ska inte tänka för mycket på pension när man är ung. Men å andra sidan, att spara kanske en 100-lapp nu i månaden blir jättemycket pengar när man är gammal. Med ränta på ränta-effekten.
Tusen tack, Margareta.
Jämställdhetspodden produceras av Anton Kantor, Julia Burman, Hedvig af Sandeberg, Sara Götesson och Shahrzad Faseli. Vi läser juridik vid Uppsala universitet och har startat den här podcasten som ett ideellt projekt vid sidan av studierna.